Ja, vi håller ju på att predika oss igenom bergspredikan som Jesus ger oss. Och ska vi se här. Där var det. När man gör en sån där uppdelning så vet man ju aldrig var man hamnar någonstans. Eller rättare sagt, man tänker sig inte för vad som blir min del utav det hela. Jag tyckte det var lite fuskigt att Pelle fick en sån härlig text förra veckan. Att inte frukta och så vidare. Och så ska jag få nu då tala om att inte döma. Det är ingen lätt uppgift att tala över det. Men jag ska göra det jag kan med Guds hjälp. Men vi ber först. Herre, tack för den här stunden. Tack att vi har fått börja med att prisa och lova ditt namn, för du är den högste och det är du, Herre, som sitter på din tron. Regerar över hela din skapelse, och jag tackar att vi får ha dig som vår Gud, som våran far och som våran hjälpare. Vi ber om din hjälp och din heliga andes inflytande över allt vi gör och säger, och låt det forma våra hjärtan och våra tankar och sinnen. Ber i Jesu namn. Amen. Ja, vi börjar med att läsa texten. Det är från Matteus 7. Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med den mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart för att ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Ja, bergspredikan har gett oss mycket att tänka på och mycket vägledning för livet. Det är en fantastisk predikan som han har, Jesus. Vi har talat om att inte samla skatter på jorden, för att de har vi bara en kort period, vi har dem inte hela evigheten. Alltså ska vi söka skatter på ett annat sätt. Vi har talat om att inte leva för att imponera på andra människor, utan vi ska leva för Guds vilja. Vi har talat om att lära oss att förlåta och så vidare. Och Pelle, som sagt då, gav ett fantastiskt budskap förra veckan om att frukta inte och bekymra dig inte. Var inte rädd. Herren är med dig. Och nu kommer Jesus in på andra frågor. Och här handlar det då alltså om frågan om hur vi dömer och varför vi dömer. Varför vi kritiserar människor och kritiserar varandra. Dom har funnits i människans hela tid. Alltså sen syndafallet, kan vi säga, så har det funnits dom över människan. Adam och Eva dömdes för att de syndade och åt av frukten de inte fick äta. Och de fick lämna lustgården och leva ett helt annat liv utanför. Kain, som dödade sin broder, han dömdes också att få, det står faktiskt att han fick dömdes att vara kringflackande och hemlös på jorden på grund av sin synd och vad han gjorde. Och Israels barn, kommer ni ihåg, ni som är bibelläsare, de var meningen att de skulle gå in i landet när Gud hade lett dem dit, men av otro så vågade de inte, och ingen av dem som inte vågade gå fick se det landet någonting. Därför att Gud hade sagt så. Och därför fick en dem vara. Folket var 40 år till ute i öknen innan de var mogna att inta det som Gud hade tänkt för dem. Så det här har funnits hela historien. I Israel så fanns det ett domstolsväsende som dels bestod av lokala domstolar som fanns i varje stad, och så det stora mäktiga rådet som fanns i Jerusalem. David, kung David, som var en fantastisk ledare, han reformerade domstolsväsendet i Israel och tillsatte över 6000 domare i Israel. Det står faktiskt så här om honom. Han samlade Israels alla furstar, så också prästerna och leviterna. De leviter som var 30 år eller äldre blev räknade. Deras antal var allt som allt 38 000 män. Av dessa, sa han, skall 24 000 leda arbetet vid Herrens hus och 6 000 vara förmän och domare. De skulle döma folket och de skulle döma mellan folket. Det här pågår sedan då hela historien. Människan har dömt, och vi har dömt genom alla tider. Ser man på Jesu tid vad som hände, så det fanns, någon har räknat ut att det var 613 bud som en jude skulle följa för att vara renlärig. 613 bud måste han ha aktuellt och leva efter. Annars så kunde han bli dömd. En rik man som Jesus mötte, han sa till och med att alla dessa 613 bud har jag levt efter hela mitt liv. Så han räknade sig själv som rättfärdig, medan Jesus sa: du älskar dina pengar mer än du älskar mig, mer än du älskar Gud. Så den som hade syndat, den som inte levde så som Gud hade tänkt, den kunde dömas av dessa domstolar och av stora rådet. Och som bäst kunde de alltså korsfästa människan eller döma människan till stening. Då stenar man människan till döds. Det kunde inte vara speciellt trevligt att varken vara med dem eller se på. Fruktansvärda straff. Och Jesus, han visste då att han snart skulle möta människor som inte skulle ge honom en rättvis dom. Han visste och förstod att den väg han skulle gå, där skulle de som egentligen var tillsatta för att skydda honom, de skulle inte skydda honom, utan de skulle döma honom istället. De levde i sin egen rättfärdighet och kallade sig för Abrahams barn. Och de dömde efter lagen, och de dömde ut efter sin egen rättfärdighet, som jag sa, och inte så som Gud hade tänkt. Inte alls som Gud hade tänkt. Men Jesus, han levde efter lagen. Och det står så här att överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesbörd mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Jesus levde på ett sådant sätt att de hittade ingenting som de kunde anmärka på honom för. Han var en sann jude, och han levde efter Guds ord. Vad Jesus gjorde för fel då, enligt dem, det var ju framförallt två saker. Han talade om ett rike som skulle komma. Och judarna längtade efter ett rike också. Men det var inte det rike som Gud talade om och som Jesus talade om. De längtade efter att bli befriade från den romerska ockupationen. Och bli fria och kunna göra vad de ville. Och det var inte det Jesus sa. Utan han sa: det rike som kommer, Guds rike, det är inte av denna värld. Det är inte av denna värld, utan det är någonting annat. Och det kunde de aldrig acceptera. Sen så talade han om sig själv, och han erkände inför dem att han är Messias. Och han var Messias, och han är Messias. Och det var för dem den största av synderna. För att Messias hade de fått för sig att han skulle vara annorlunda än Jesus var. Messias, han skulle vara härföraren som skulle leda dem till befrielsen som de tänkte. Dom. Vem ska ge dom? Det står så här: när ni dömer ska ni inte vara partiska, utan lyssna både till den ringe och den högre. Ni ska inte frukta för någon människa, för domen tillhör Gud. Alltså dom, det är någonting som tillhör Gud egentligen. Ingen kan döma en rätt dom utom Gud själv. Han är den som vet allt och kan allt och förstår allt. Och den enda som kan ge en sann dom, en rätt dom, en rättvis dom. Och ändå, trots att han vet människans svaghet, att han vet våra brister och våra ofullkomlighet, så har han ändå sagt till människan att han uppmanat oss att vi ska också döma och bedöma. Därför att det är nödvändigt för Guds folks överlevnad. Så när han tar upp det här nu i sin bergspredikan, så då finns det en del som säger att han förbjuder oss att döma. Döm inte för att du inte ska bli dömd själv. Men det är inte hela sanningen i det här, utan redan längre ner i samma kapitel, samma som vi läste, så säger han: hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så du ser klart nog, för att ta ut flisan ur din broders öga. Alltså, du ska först vända dig inåt själv och sen ska du hjälpa till och hjälpa din broder att komma rätt. Så han förbjuder inte att vi ska döma och bedöma och kritisera. Men i världen som vi ser runt omkring oss nu, så har allting blivit tillåtet. Jag såg inte hela Melodifestivalen igår, men jag såg tillräckligt mycket i början, så jag orkar inte se. Det finns så mycket synd och elände, så mycket där världens människor idag säger ungefär att allting är tillåtet, bara du inte skadar någon annan. Och ingen människa ska lägga sig i och bry sig om hur jag lever, utan det är min rättighet att göra som jag vill. Det har blivit ett, som jag kallar, ett urvattnat kärleksevangelium som inte har någon kraft i sig. Och det har inte med Gud att göra. Det är utan andlig kraft att lära. Så Matteus 5 lär inte mig att jag inte ska döma, att vi inte ska döma, utan vi uppmanas ta bort flisan ur vår broders öga. Men vi måste göra oss själva redo så att vi kan göra det. Så Matteus säger så här: när ni dömer ska ni inte vara partiska, utan lyssna både till den ringe och den höge. Ni ska inte frukta för någon människa, för domen tillhör Gud. Läste vi alldeles nyss. Domen är Guds, men vi är satta till att utföra en dom, säger Bibeln. Kan vi se. De onda människorna, de som levde efter sin eget synsätt och sin egendom, som fokuserade på sitt eget. De människorna säger Bibeln om, Amos framförallt, en fantastisk profet. De hatar den som försvarar det rätta i porten och avskyr den som talar sanning. I porten fanns domstolen i staden, och de ogudaktiga, de hatade det som kom upp som försvar för den oskyldige. Så jag frågar mig alltså då, med andra ord, varför måste det finnas en dom som vi människor också är med och påverkar? Ja, för mig så ser jag tre stycken orsaker. Så här läser jag i Romarbrevet. Jag ska vänta med den versen. Först är det så här. Gud har insatt domen först och främst för att hjälpa den värnlöse. Den som inte har något eget försvar. Den som inte har råd. Den som är utlämnad till den egocentriske domar, eller dem som trycker på och som vill få sin egen vilja fram och bara tjäna pengar. Egocentriska människor. De som inte har något försvar. De värnlösa. Jag brukar säga till min fru att du inte är värnlös i alla fall. Jag heter nämligen Värn i efternamn. Därför har Gud insatt för att värna den som inte har någon som står på deras sida. Men den andra saken, och det var det jag hade framme här i Romarbrevet 13. Ett kontroversiellt stycke, det står så här: Varje människa ska underordna sig den överhet som hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar dom över sig själva. Alltså, dom över sig själva. Överhet, säger han, all överhet är av Gud. Och det här brukar man få väldiga reaktioner på när man till exempel undervisar om det i en ungdomsgrupp eller någonting annat. Kan man säga att all överhet är av Gud? Vad Hitler av Gud till exempel? Annan överhet. Alltså, överheten som princip är av Gud. Gud har satt till överhet för att det ska vara ordning och reda i landet. Och där räknas då alltså att samhället, precis som för familjen och församlingen, det är institutioner som Gud har skapat. Det är gudomliga institutioner där Gud vill vara med och påverka för att människan ska må bra. Så man får ju tolka hela skriften. Allt, man måste lyda Gud mer än människor, säger vi, och säger skriften. Och därför så kan vi gott och väl kritisera både Hitler och många i dagens läge också, som verkligen inte är överhet, som lyder Guds verk och Guds vägar. Men samhällets uppgift är alltså att utföra Guds dom över den som gör ont emot samhället, den som bryter ner samhället, den som bryter ner familjen eller bryter ner församlingen. Det är institutioner som Gud har skapat, och man kan inte bete sig hur som helst emot dem. Därför finns det dom. Och för det tredje så säger Bibeln så här, att Matteus 13, att i en liknelse som Jesus ger, att när det sås vete så kommer fienden också och sår ut sitt ogräs. Och så frågar han då, ska vi ta upp det ogräset eller ska det få vara kvar? Då säger han att det får vara kvar till domens dag, för då ska det skiljas åt, det som är rätt och det som är fel. Alltså, vi förstår en sak. Det finns ingen perfekt församling. Det finns ingen församling som det inte kommer in problem i. Det finns ingen församling där det inte kommer... Alltså, alla människor som kommer in där har sina sidor. Alla har sina bördor att bära på och sina idéer. Och skämtsamt så brukar man säga så här, om du letar efter den perfekta församlingen så... Då kan du nog sluta nu. För om du hittar den församlingen så får du inte vara med där. Det är min övertygelse. Och jag kommer framförallt inte vara pastor där, det kan jag lova. Det får jag inte. Det finns, så länge vi lever på den här jorden, ingen församling som är fullkomlig. För hela tiden ska det komma in nya människor. Det är det som är tanken och det som är meningen. Och de människorna är inte fostrade. De tänker inte Guds tankar. De lever inte så som Gud tänker. Utan i och med att de blir frälsta, pånyttfödda, så börjar arbetet med att formas efter Guds avbild, som det står. Och då behövs det att det finns människor som säger vad som är rätt och fel. Och därför måste vi kunna döma och kritisera. Så vi uppmanas att döma oss själva först och främst. Vi ska döma profeter. Vi ska döma det som predikas. Vi ska döma församlingsledares kvalifikationer och så vidare. Döm inte efter skenet, utan döm rättvist, säger skriften. Rättvist. Då är frågan då, finns det gränser för vad vi ska döma? Ja, absolut, det finns det. Så här säger Jesus när han säger att den helige ande ska komma. Jag säger sanningen, det är för ert bästa som jag går bort, för att om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Den helige ande överbevisar människor om synd, rättfärdighet och dom. Och Paulus säger så här i 1 Korinthierbrevet 15. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför som ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Det är ingen idé att vi går ut i samhället och talar om all synd som finns. För att Vi kan tala om det och vi kan peka på att det här är ingenting som leder rätt. Men vi ska inte döma där ute, utan vi ska ge människorna evangelium först och främst. Det säger inte att jag inte talar om vad som är rätt och fel enligt Guds ord. Men mitt budskap där ute ska inte vara dom, utan Gud har kommit för att frälsa världen, inte för att döma världen. Det är det som står så tydligt i Johannes. Så dömer gör vi, men dom, vad är dom då? Ja, ni som känner mig, ni vet att jag har levt en del innanför murarna, som man brukar säga. Men jag har inte gjort någonting som tvingar mig dit, utan jag levde det som fängelsepastor. Och jag lärde mig så här att en del människor som då var häktade, alltså väntade på sin dom, de människorna, en del av dem längtade efter domen. Därför att de visste att de var oskyldiga. Och därför så, då såg de, det finns en möjlighet för mig att bli fri om sanningen kommer fram. Så i Saltaren så står det flera sådana här ord. Vänd bort den vanare som jag fruktar, för dina domar är goda, säger David. Han säger vid ett annat tillfälle, jag längtar efter dina domar. Alltså dom i sig själv är inget negativt, utan det är till för att hjälpa människan. Det är till för att lyfta människan och styrka människan. Det är domen till för. Inte trycka ner och förstöra och fördöma. Den som kan döma, det är Gud själv som vet allting. Det stod då alltså att om man har bjälken i sitt eget öga, så kan jag inte hjälpa dig med flisen ur ditt öga. Ögat har vi läst om lite tidigare här. Det är kroppens lampa. Det är en bild av människans inre iakttagelseförmåga. Det är hur vi ser på tillvaron. Om jag inte ser med en klar blick i min inre människa, då kommer jag heller inte kunna hjälpa dig. Om inte du ser med en klar andlig blick, så säger jag, vad som är rätt och fel och vad Gud uppenbarar, då kommer du inte kunna hjälpa någon broder eller syster. Vi är inte tillräckligt, vårt öga ser inte tillräckligt för att döma om vi har bjälken i den. Hur ska en dom vara? Hur ska det då en kritik vara? Ja, ska jag se. Här är en till som jublar över Sions, Judas döttrar jublar över Herrens domar. När ni är samlade och min ande är hos med er, med vår Herre Jesu makt, så ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Det här är ord som vi reagerar mot, tycker att det känns otäckt. Ska vi utvisa någon? Ska vi bryta någonting? Vi kommer så småningom att äta det här med hundarna och grisarna som trampar på det heliga. Alltså när människor inte lyssnar, när människor inte vill formas, utan visar sin mycket starka vilja att jag lever som jag vill och du har inte med det att göra. De människorna kommer alltså att inte bara förstöra för sig själva, utan bryta ner gemenskapen. Bryta ner Guds församling. Och Guds församling är något som är heligt, som Gud har skapat. Och det kan jag inte tillåta att det får bli hur som helst. Alltså om någon efter samtal, efter själavård, efter alla möjliga olika saker, ändå står fast vid att jag har rätt att leva så som jag gör, då måste vi skilja den människan, för att han om möjligtvis ska bli frälst på domens dag. Men den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med den mått som ni dömer med ska det mätas upp åt er. Alltså orätta domar som människor fäller, de kommer att komma tillbaka mot dem själva. Vad människans sår kommer också att få skörda, står det. Vem kan då döma? Finns det någon som kan döma andra? Ja, det är uppmanat faktiskt skriften oss att göra. Men den börjar att vi ska rikta fokus på oss själva först. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Sen kan du gå till din broder och hjälpa honom med flisan ur ditt eget. Jag tror att Jesus använder ju Jesus här bilder från sitt sitt liv där hemma i Nasaret. Va? Han var ju den som var snickare tillsammans med pappan. Och han hade säkert jobbat med stora bjälkar. Men han hade också fått en annan flis i händerna. Och jag hoppas att han hade fått det i ögonen. Men han visste vad det innebar. De här bilderna använder han. Och han tar i kraftigt när han säger det. Det är som en bjälken i ögat. Den får liksom inte plats. Men det är ett kraftuttryck. Att om du har bjälken i ditt eget öga, då är du oförmögen att hjälpa någon annan. Vem är det som har bjälken i sitt eget öga då? Ja, den människan som är obarmhärtig, den människan vars fokus är inställd på honom själv, den människan som inte kan ha lärt sig att förlåta och vara god, den människan har ingen plats som en förmanare eller som en kritiserande människa. Att fördöma, det gör Gud, men vi ska befria människan genom att visa på det som är fel. Troende ska vara barmhärtiga, står det. Ska vi se om vi hittar en vers här. Om någon skulle etappas med en överträdelse, då ska ni som andliga människor med mild ande tillrättavisa honom, upprätta honom. Jag brukar säga så här, det finns en skillnad mellan tillrättavisning och förmaning. Tillrättavisning, då pekar jag ner på människan. Du fattar väl att så kan du inte göra. Men förmaning, det är den som förklarar saker och lyfter människan till det som den egentligen ska komma till. Du kan inte förmana om du inte visar kärlek till människor. Om människor inte upplevt din kärlek så kan du inte förmana. Därför måste du först och främst lära dig älska människor. När man älskar människor så kan man förmana och lyfta människor till det som Gud hade tänkt. Döm synden, säger skriften. Men döm inte människan. Så står han så här: om någon ser sin bror begå en synd som inte leder till döden, då ska han be Gud och Gud ska ge honom liv. Jag vet inte vad du tänker på om en sån här vers. Vad är nyckelordet i en sån här vers för dig? För mig är ordet, det lilla ordet, ser. När någon ser sin broder göra något som inte är lämpligt. När du ser din broder ha en vana som hindrar hans tillväxt, hennes tillväxt, då har du ett ansvar. För om du ser någonting, då har Gud uppenbarat något för dig. Då är det så att då ska du reagera och då ska du göra någonting. Då ska du först pröva dig själv, som jag har sagt flera gånger nu, så att du inte har någon bjälke i ditt eget öga. Att du har rätt motiv när du gör det, så att du inte är avundsjuk eller någonting annat som hindrar dig. Men du ska ändå göra någonting, och du ska först och främst be, står det. Du ska be för det du ser, be för den människan du ser handla fel. Jag vet inte, nu hinner jag inte lägga ut det här, men om du läser Matteus 18, de sista verserna, så står det om det starkaste löfte om bönesvar som finns. Och då står det så här: vad två eller tre kommer överens om att be om, det ska de få. Och vad handlar det sammanhanget av? Jo, det handlar om människor som på något sätt har kommit fel. Tänker fel, lever fel, gör fel. Det kan handla om våra barn som du märker att de får med sig vanor som inte alls är lämpliga. Och så pratar man med dem och man kommer inte till rätta med det. Vad gör man då? Jo, då kommer man överens om att man ska be. Och det här ordet, det handlar om alltså det är en oktav där tre olika toner gör ett ackord. Vilka är det då? Det är två människor och Gud som ber om någonting som man vet att Gud vill. De människorna, de får bönesvar. Vad vill Gud för någonting? Ja, han vill rädda människor, han vill frälsa människor och han vill befria människor från det som hindrar dem. Och därför så vet vi att när vi ber om sådant som Gud vill, då ska man få bönesvar. Jag har sett det i så många fall när jag har mött människor som har bett för sina bönebarn. Jag tänker ofta på ett par vänner från Järfälla som deras enda son, han gick ut i massa svårigheter och började knarka och leva runt. Och de var förtvivlade, deras enda barn. Vad gjorde man? Ja, de läste Matteus 18, så en dag så läste de det här som ett löfte. Och då sa de till varandra, nu ska vi be en gång, idag nu. Och sen ska vi tacka Gud för bönesvaret tills han kommer tillbaka. Så de bad i Jesu namn, jag ber om att vår son ska komma tillbaka och bli fri från sitt missbruk. Och så tackade de Gud vid frukostbordet varje morgon i 3 år. Tackade Gud för att Gud hade hört deras bön. Efter 3 år så ringer grabben på dörren och söker sig tillbaka. Alltså, Gud svarar på sådana böner. Men ibland så tar det lite tid innan han kommer igenom till människans hjärtan. Vi ska alltså lära oss att fördöma vad människan gör, men inte fördöma människan. Som fängelsepastor så var det A och O att få lära sig detta. När man möter de som har gjort de grövsta brotten och de som har gjort det som jag i mitt hjärta hatar, då måste jag lära mig att hata det de har gjort, men inte hata människan. Om jag inte älskar människan, då har jag inget där att göra. Då är ingen idé att jag går dit. För Guds kärlek så måste ges till de här människorna. Det har jag sagt förut och jag säger det igen. Jag glömmer aldrig när jag första gången mötte en man som hade gjort en massa fula, hemska saker med sin 6-åriga dotter. Så tittade han mig i ögonen och sa, menar du, sa han, att det finns en förlåtelse för mig också, sa han. Och då, det var någon sekund där det var världskrigen i mitt hjärta. Hur ska jag kunna säga nu? Vad ska jag göra? Jag hatar ju det som han har gjort. Men jag fick ändå säga, ja, min broder, det finns förlåtelse och förältning för dig också. Jag måste älska människan, även om jag hatar det människan har gjort. Jag älskar mina barn utöver allt, alla andra människor på jorden. Jag älskar Herren mest och min fru, men sen så älskar jag mina barn och skulle gå i döden för dem, tror jag. Men jag älskar inte allt som de har gjort. Jag älskar verkligen inte allt som de har gjort. Även om de är fantastiska och jag är stolt över dem, så jag älskar inte allt som människan har gjort. Och jag älskar inte allt som jag själv har gjort. Jag älskar inte allt som jag själv har gjort. Men jag måste lära mig acceptera och älska mig själv. Annars är jag inte kapabel till att hjälpa andra. Jag får bedöma och jag får döma. Men jag måste börja med att döma mig själv. Jag måste börja med att rena mitt eget hjärta från felaktiga motiv och så vidare. Annars så kommer jag helt fel. Och det går inte att göra så. Vår dom ska alltså föregås av min egen rening. Och hur gör man det då? Jo, det som jag ser i Nya Testamentet som idealet, det är att leva i en transparent relation till andra människor. Leva i öppenhet till andra människor. Det är idealet för en kristen. Om jag öppnar mitt hjärta för andra, för någon eller några, och säger så här har jag det, och så be för mig, då har synden ingen makt över mig längre. Utan då, inte bara att Jesus förlåter, utan då förlorar också synden sin makt i mitt liv. Och därför behöver jag leva på det sättet, att jag lever i öppenhet inför andra, för att bli fri att kunna kritisera och döma andra. Så om du ser din broder begå en synd, så gör någonting. Man gör det med ett kärleksfullt hjärta. Och om du inte har kärlek, så vänta då och be så länge. För att om du inte är villig att pröva det själv, då är det bättre att någon annan går istället för du gör det. Men ser du det här, så då ska inte, har vi läst om förut alldeles nyss, då ska inte någon annan människa kunna hindra dig och få hindra dig oavsett status i den människans liv, oavsett vem man är, oavsett vad den människan skulle betyda på olika sätt. Alla människor ska mötas på samma sätt. Alla människor ska mötas på samma sätt inför Guds tron. För vi är inte mer än människor. Sen är det så här att det finns människor som aldrig kommer att böja sig. Jag har mött en del av dem, fast de är inte så vanliga. Människor som har bestämt sig för att jag lever som jag vill och ingen annan har med det att göra. Jag har mött dem i församlingen och framförallt utanför församlingen. Den människan som har bestämt sig för det, den människan, säger Jesus, kasta inte pärlor för svinen. Alltså, ägna inte ditt liv åt att försöka bota den människan, hjälpa den människan, utan lämna den till Herren och be Gud att han bryter igenom det där som den människan lever i till någonting som är öppet. Och ibland så behöver den människan, ibland när människorna möter svårigheter i livet, möter kritik själva eller möter saker som de märker att de inte har kontroll över, då kommer de tillbaka och ett öppet hjärta. Men jag kan inte hela tiden bara ägna mig åt dem som inte vill. Det får Herren visa, den som vill och inte vill. Vad handlar detta om egentligen då? Jo, det handlar om, sista som jag ska säga så här. Nej, så. Det är människans sår ska hon också skörda. Det är människans sår i livet. Det ska hon också skörda. Ska jag döma? Ja, om jag ska döma för att sätta dit en annan människa som jag är arg på, då kommer andra människor att bete sig likadant mot mig. Om jag vill döma för att jag vill lyfta en människa, om jag talar om att så här, min vän, ska du inte leva, för det funkar inte, det kommer leda dig vilse. Om jag har ett rent hjärta och verkligen älskar den människan, då är jag tillsatt, och det är du också, för att du har sett sånt. Då är du sagt att då ska du hjälpa den människan. Döma låter ju som att du ska ta in människan inför någon domstol på något sätt. Men det handlar inte om det. Utan det handlar om att när du ser någonting som är fel, ja, visa det människan så att den människan får upp ögonen för det. Han kanske har en flisa i sitt eget öga. Då är det din uppgift att hjälpa honom att bli befriad från den. Men då måste du själv ha, så att säga, levt i den öppenhet som behövs. Då måste du själv ha tagit bort bjälken ur ditt eget öga. Så dom är inte bara det negativa. Dom eller kritik är också det som ska lyfta människan. Och vi behöver gå till rätta med varandra. Men jag säger så här också. Församlingen får aldrig bli det ställe där vi ständigt klagar på varandra. Det skapar ingen atmosfär. Det skapar inte, det är ingen som Guds ande trivs i. Så det handlar inte om det, utan det handlar om när Gud talar till dig och visar dig, den här brodern borde jag hjälpa, den här systern borde jag hjälpa. Ja, då får vi inte vara rädda att göra det. Men döm på ett rätt sätt. Döm inte om du inte har ett rent hjärta. Men döm om Gud visar dig till det. Vi ska stanna där och vi ska be tillsammans. Det ska bli mera sång och så vidare. Vi kommer att ha vår förbönshörna där borta som vanligt. Om det är någon som vill ha förbön så ska vi be för dig. Men vi gör det nu också, vi ber. Herre, i vår brist, våra brister och allt där, så ber vi i ödmjukhet. Hjälp oss att leva i relation till varandra. Hjälp oss att också kunna visa varandra rätt. Att döma och kritisera, men med kärlek och omsorg. Jag ber om dig, Fader, i Jesu namn. Tack att du är här, och jag ber att din ande ska låta det här få finnas i våra hjärtan och tala till oss. I Jesu namn. Amen.